Just nu finns det bara två skomakare i Norrbotten. En i Luleå och så Jonas skomakare i Boden. Han har ingen butik utan sköter kundkontakt via formulär på sin hemsida. Och inlämningen sker i skåp. Insyn fick på undantag hälsa på i skomakeriet.
Jag har ju byggt skomakeriet i en del i mitt garage. Så nu står vi precis utanför min lilla entré in till skomakeriet. Och det är därför det ekar. Det är plåt på väggarna och det är betong på golvet. Och det står en traktor här bredvid oss. Så att det ljudet studsar runt här. Jo, men här utanför har jag valt att behålla skyltarna som både jag hade i centrum och även min föregångare Börje Olofsson som drev Börjes skomakeri i Boden i ungefär 45 år. Och det är en skylt med en svart bakgrund och sen är det såna här neonbokstäver. Och då står det skomakeri. Och de där lyser lite grann när det är mörkt ute, att de har som laddat upp sig av ljuset. Och under det så har jag en emaljskylt som jag också hade på butiken som, där det står skodon försäljas, tillverkas och repareras.
Då går vi in och kikar.
Ja, välkommen.
Här doftar det ju skomakare här inne. Jag känner ju den här läderlukten och så är det någon slags lim också man känner igen.
När jag hade butiken i stan så var det jättevanligt att folk sa åh gud vad det luktar gott, det här är barndom för mig eller morfar eller farfar eller ja, de hade minnen i alla fall till just lukten av läder och lim. Varför det luktar då lite mer koncentrerade limmer, det är ju för att jag har många stora burkar med lim som, de är ju stängda såklart nu, men det avger ju en liten lukt varje gång jag öppnar de burkarna för att limma kundernas saker. När jag började fundera på att bli skomakare, då fanns det ganska gott om just de hantverkarna. Det fanns nog 2-3 stycken i Luleå, vi hade 2 stycken i Boden, det fanns i Kalix, Gällivare, Kiruna. Och så snabbspolar vi fram då 17 år till idag, då är det jag kvar och så finns det en kille som håller på med lite nycklar och snabbklackningar och sånt i Luleå. Men sen är vi ensamma. Det är jag och han, Micke Manberg heter han. Och det är ju jättetråkigt. Jag skulle bedöma att det finns utrymme att ha en skomakare i varje större stad, ja.
Hur har den här utvecklingen blivit så tråkig?
Ja, jag tror nog det är en rad saker som har gjort att det har blivit så. Dels så är det kanske inte jättestort intresse bland yngre att utbilda sig inom skomakeri. Så det är det ena. Sen finns det inte så många utbildningar att gå. Jag valde att gå utbildningen då uppe i Hedenäset. Och jag tror att det kan finnas en till liknande utbildning i Dalarna, någonstans Leksand-ish. Men i Hedenäset, jättefin skola, jätteduktiga elever och lärare. Fina maskiner. Men det är kanske lite fel placerat. Det är inte jättekul kanske att lämna kompisar och släkt och flytta just till Hedenäset och gå ett år där uppe. Jag tror att det bromsar många. Och sen har jag då min ögonsten, en gammal symaskin som alla ni som känner igen mig då sen tidigare, ni har säkert sett den här maskinen. Det är en svart skomakarmaskin med lång arm som är en Singer och den trampar jag med fötterna. Och den är från 1928. Och still going strong. Jag köpte den första veckan jag var hos Börje 2005. Och sen har jag använt den varje dag sedan dess. Så det är nog min favoritmaskin om jag skulle få välja en maskin av allt jag har här i verkstaden. Den är helt fantastisk. Det spelar ingen roll om det är strömavbrott och snöfall ute. Jag trampar med fötterna och kan hjälpa kunderna ändå. Så att jag tänkte att ni ska få höra lite grann hur fint den låter när man trampar den. Och som sagt var, bara med fötterna. Det är ingen el i den här maskinen. det är kanske den vanligaste maskinen som skomakare använder. Och ni som vet hur en sån ser ut förstår hur lätt det är att sy och komma åt att i, till exempel stövlar eller i jackor eller längst in i en väska. För maskinen har en lång arm och jag har ganska högt mellanrum mellan den här armen och där min nål är. Så jag kan sy kanske i nästan 1 centimeter tjockt material och sen kan jag vrida själva matningen så att jag kan först kanske börja med att sy mot mig och så vrider jag hela huvudet och så kan jag fortsätta trampa men då syr jag från mig och jag kan även sy då i sidled. Så att det är ja, en unik maskin för mig.
Mitt intryck av dig är att du är en fruktansvärt händig kille. För du verkar ju kunna klara av alla möjliga material och maskiner och grejer. Har det alltid varit så, Jonas?
Ja, men det har det nog varit. Skulle du fråga mig favoritämnen i skolan till exempel när jag växte upp och gick både lågstadie, mellanstadie och högstadie, då skulle jag nog nästan säga slöjd och teknik. Alltså att få jobba med händerna var nog mina favoritämnen.
Hur kommer det sig att du bestämde dig för att bli skomakare?
Jag tror fastän inte, man kan nog inte bara säga att jag bestämde, men det är en rad tillfälligheter som har gjort att jag valde att utbilda mig till skomakare. Boden hade en skomakare som heter Börje Olofsson som var verksam i 45 år. Han hyrde sin lokal utav ett fastighetsbolag i stan där jag jobbade som fastighetsskötare. Och då behövde han hjälp med en kran som läckte. Och så åkte jag ner dit till han och vi tog en kopp kaffe och jag hjälpte han med kranen och så sa han att nu Jonas, nu har jag jobbat i 43 år. Jag ska sluta och jag tycker att du ska sluta som fastighetsskötare och så ska du ta över mitt skomakeri. För nu har vi 2 år på oss att lära dig. Du kan gå utbildningen i Hedenäset och så kan du gå lärling hos mig. Och så slutar jag om 2 år. Och jag kunde inte släppa det där. Så att då sökte jag utbildningen. Jag gick den och sen så gick jag lärling hos Börje och tog över i början av 2006.
Vilken fantastisk historia, hur ödet för en till olika saker.
Ja, men det är helt otroligt. Jag trodde väl aldrig det, att jag skulle jobba med just med skor. Men jag hade nog kanske kunnat jobba med något annat också som har med händerna. Jag hade kunnat kanske vara urmakare eller sadelmakare eller tapetserare och klä om dyner. Alltså, ni förstår, någonting, något hantverk där man får jobba med händerna. Men nu var det bara en tillfällighet som gjorde att jag blev skomakare. Som jag sa till er så är ju skomakeriet ganska långsmalt. Det är 2,5 meter brett och ungefär 12 meter långt. Och jag har valt att göra som stationer. Och i ena änden där vi står nu och pratar, där har jag de saker som kanske luktar illa och dammar mest. Till att börja med har vi den här stora slipmaskinen. Och sen så följer det en lång bänk där jag har monterat en rad olika maskiner. Där jag har en pressmaskin först som jag har använt när jag ska pressa fast sulor och klackar. Jag har en skärmaskin där jag skär jättetjocka lädersulor, kanske upp till 1 centimeter tjocka. Som inte skulle gå att skära med för hand med en kniv. Då skulle jag göra illa mig. Och sen följer en del maskiner jag använder för att göra skorna större. Så kallade lästmaskiner. Där jag kan hjälpa folk som har hallux, vallux eller att skorna är för liten på längden eller på bredden. Och sen har jag i andra änden av skomakeriet, där har jag valt att sätta mina symaskiner. Jag lagar mycket grejer åt ambulansen till exempel. Så jag syr bårar och syrgasväskor och sådana som behöver kraftig tråd.
Vad är det du mest lagar och reparerar här?
Det där har också ändrat sig lite grann över tid. Men ska jag dra ett snitt över alla åren, då ska jag nog nästan säga att jag byter dragkedjor mest. Och då är det skidpjäxor, slalomjackor och skor såklart. Det är nog kanske nummer 1. Nummer 2 är nog sömmar. Och då kan det vara på allt möjligt. Handväskor, skor. Och nummer 3 är nog knivslipning.
I det här slit- och slängsamhället som vi har, där man kan köpa en ny vinterjacka på rea för 200 spänn. Lönar det sig då att hålla på och byta dragkedja? Vad säger folk?
Jag kan inte sitta i Boden och konkurrera om du har köpt en jacka, säger vi, i Turkiet för 500 kronor. Och så kommer du till mig och så ska jag repa den för 500. Då tycker du att det är dyrt. Men har du köpt en jacka på Yamaha Center i Luleå, säger vi, för 5000, en skoterjacka, och jag ska repa den för 500, då tycker du att det är jättebra. Så att vissa kunder försvinner ju då om de tycker att det är lite dyrt, men då har jag valt att stå fast vid mitt pris för jag ska överleva, och sen så använder jag, eller jag gör de reparationer till folk som har, ja, att de tycker att det är värt det. De kanske har lite mer kvalitet då. Det var faktiskt en grej som jag satsade kanske mest pengar på i början när jag tog över efter börjat. Jag ville ändå klara av att driva skomakeriet med hälsan i behåll. Så att jag har köpt in jättefina dragskåp som vissa ämnen i limmen, de åker uppåt. Och vissa ämnen, nästan de farligaste, de åker neråt. Så att därför har jag både en utsug i taket i limskåpet och även i botten har jag en utsug. En dragbänk heter det. Och det är jag nöjd med. Och sen har jag ett ansiktsskydd som jag använder om jag ska limma mycket sulor till exempel. För då blir det så koncentrerat med lim. Här i dragskåpet, här har jag egentligen, här har jag kapat till några skivor, små bitar av hyllplan som är kanske 30x30 cm. Och sen har jag även utav en trälist gjort små käppar kan man säga, som är kanske en halv meter långa. Och de skivorna och de käpparna använder jag när jag ska limma sulor eller dragkedjor. Och det som är med de här, de är lite roliga för att det fastnar ganska snabbt lim. Så att när jag har använt de här käpparna och skivorna ett halvår eller ett år, så blir de ganska tjockiga och nästan lite så här... Ja, vad ska vi säga? Hjälp mig. Det är som torkat kontaktlim, så det ser ut lite grann som... Ja...
Fågelbo.
Ja, som ett fågelbo nästan. Men getingbo nästan, fast det är som i lim. Och det blir som att varje gång jag tar upp penseln så tar jag bort det här överflödet lite grann och duttar på brädan för att det inte ska bli förkletigt. Och då bygger det där på och så blir det som ett litet... fågelbo, om vi säger det så.
Du skulle nästan kunna ha en liten utställning med såna olika limkluttar.
Ja. Vid det här dragskåpet så har jag en liten pall, en snurrstol som kanske är den äldsta möbeln jag har i skomakeriet här. Den har jag fått ta över efter Börje som i sin tur tar över den efter sin pappa. Så jag skulle tippa att det är kanske 100 år skomakare innan mig som har suttit på den här och jobbat. Och så jag då i 17 år. Så att den är otroligt gammal men skön. Så
här det är som en liten skål fast med liten kant.
Ja, precis. Den är kanske 40 cm i diameter. Och sen har den som sluttande kanter ner. Så att det blir som en liten grop för rumpan. Och du sitter ganska skönt och avslappnat. Mm. Och den har hjul under sig så att du kan som rulla dig till om du behöver till någon maskin eller att du ska hämta lite spik eller något sånt där. Så att...
Det snurrar en massa olika...
Ska jag slå av? Ja, då får du gissa vad det där var för maskin. Vill du ha någon ledtråd så är den ganska... Det är nog min största maskin. Den är säkert 1,5 meter bred. Den är nog 1,80 hög. Och väger nog säkert en 500 kilo ungefär. Och då kommer svaret här. Det här är min maskin som jag använder för att slipa sulor och klackar. Och... Då kan man säga till en början så använder man sig av slipbandet för att få bort den gamla klacken. Jag sätter mig i limskåpet och limmar dit en ny klack. Och då gör man alltid den nya klacken lite större än vad skon är. Och när det där har torkat då går jag till den här maskinen och sen använder jag en annan typ av maskin som är påkopplat på den här maskinen. Så då kan jag fräsa klacken precis efter formen på skon för att få det så snyggt som möjligt. Och sen så finns det även en putstrissa där jag kan använda då svart skovax för att göra skon och få bort mycket av reperna som har varit sen tidigare och sådär. Om jag då vänder på mig så har jag en annan typ av maskin som är lite behändigare.
Den känner jag igen. Det ser ut som på hotell när de brukar ha sådana här skoputsarmaskiner.
Ja, men helt rätt. Enda skillnaden är ju att den här skoputsgrejen som snurrar runt på hotell, nu är den inte på golvet utan nu är den kanske i brösthöjd. Och maskinen har märket Hardo, vilket kanske de flesta av mina maskiner har eller kommer därifrån. För det är som en skomakargrossist kan man säga.
Kan du köra igång det?
Ja, men jag ska bara säga att den här kallas revolverputs. Och varför kallas den det då? Jo, därför att då har du i brösthöjd en rad trisser nu. Nu är det till exempel blå och svart framme. Och så drar jag i ett handtag och då snurrar det fram fyra nya trisser. Det är neutralt och beige och grått och vitt. Och så kan jag dra ytterligare en gång och då kommer det fram ljusbrun, oxblod, mörkbrun och sen har jag då vinröd längst ut på kanten.
Men de här borstarna, vad är de gjorda av?
Ja, men det är någon typ av hår, jag kan inte säga exakt. Men de är ganska mjuka när man känner på dem. Men när man slår på maskinen och farten gör som att du får upp en fin lyster. Så att det är ungefär som att du skulle sitta och putsa med din skoborste frenetiskt i en timme kanske. Så att de blir fina.
Det kan väl tilläggas att du har ett hörselskydd på det som du nu har vikit undan lite. Det bullrar ganska mycket när du är igång.
Ja, men det stämmer. Jag har på huvudet nu så har jag mina hörselkåpor och jag är så van att ha dem på mig så jag märker inte. Jag har dem i stort sett från där jag kliver upp och tar på mig arbetskläderna tills jag sätter mig vid middagsbordet. Det är ett par fina hörselskydd som har både radio och telefon i sig. Så att även fast inte maskinerna eller mina maskiner låter så högt så är det, tror jag, skadligt att under lång tid vistas i det här vinande ljudet. Så att jag använder hörselskydden hela tiden, lyssnar på lite radio och när det ringer så är det lätt att svara och kunna fortsätta jobba. Jag har bägge händerna fria.
Men jag ser ju också några sådana här gedigna skomakar attiraljer. Kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, de där. Ja, men de här har också följt med i säkert 100 år. Det är skomakarstäd. Och de använder jag också dagligen. Ena städet har en lite rundad hals. Och den använder jag när jag ska spika fast eller limma fast sulor. Då trär jag på skon på den här spetsen och så spikar jag det hårdaste jag kan. Och då får man ett bra anhåll och så pressar jag fast limmet på så sätt. Den har en bottenplatta, är helt i metall. Så den står stadigt på den kanske är 30x30 cm. Och sen är den en svanhals, ser det ut ungefär som.
Här då? Atom G222.
Ja, det låter ju som en rysk ubåt, men det är en stansmaskin. Och den här är också hemskt klumpig att fara och flytta i. Och jag använder den inte så jätteofta egentligen i skomakeriet, utan det här är mer en hobbygrej. Och då är det så att jag har en rad stansjärn och enkelt förklarat är det ungefär som att baka pepparkakor. Fast istället för deg så har jag skinn. Så jag har jättemånga olika former. som jag kan göra kaffepåsar eller handskar eller en ryggsäck eller någonting. Så sätter jag dem på ett skinn, startar den här G222, vrider den över materialet, trycker på en knapp och så stansar den med ungefär 20 tons tryck. Så det är ungefär som att baka pepparkakor.
Men alltså, nu har du ju beskrivit allt här nästan. Nej, inte allt. Det är jättemycket grejer i ditt skomakeri i detalj. Men hur ser du själv ut?
Åh, herregud. Jag är inte speciellt lång. Jag är bara 1,68,5. Jag är noga med den där halva centimetern. Jag väger 72 kilo. Glasögon har jag. Nu har faktiskt håret börjat bli lite grått. Det var det inte när jag började. Alldaglig. En liten kille med glasögon och glatt humör.
Man kan ju inte nå dig och komma in i butiken. Nej. Utan man ska in på en hemsida för att kontakta dig.
Ja. Det här var ju faktiskt ett helt nytt arbetssätt. Det var inte jätteenkelt att bestämma sig för att göra det här. Men det var precis när jag hade bestämt mig att jag skulle börja igen som skomakare. Och då började det här med pandemin. Och jag visste att det kommer inte komma in och folk i butiken. Jag hade hört utomlands av kollegor där och i södra Sverige att folk fick lägga ner. Så att då valde jag att inte ha en butik, utan jag valde att om folk vill ha hjälp av mig så måste de boka sin reparation och sen lämna in den i ett skåp. Och det är lite opersonligt, jag vet det, men för mig har det funkat jättebra. Jag jobbar nu i alla fall för en lösning att dit jag ska flytta mina skåp, det är inte 100 klart vars, men det är ju som sagt var nära centrum. Och där är en mycket trevlig personal som jag tror inte skulle ha något problem att ta emot saker från er om ni säger att ni skulle vilja lämna in en sak till Jonas, men ni har svårt att ta er in i skåpet på grund av att ni har ett synfel eller synproblematik. Men jag lovar ingenting än, men jag kan väl få sätta ut på min hemsida eller att vi gör något annat reportage längre fram och så frågar vi hur gick det där egentligen. Det finns ju ett alternativ som jag då har på min hemsida som ganska många faktiskt nyttjar. Och det är att om du får valmöjligheten att vill du lämna in dina varor i mina skåp, det kostar ingenting extra, såklart det är 0 kronor. Men du kan även fylla i för en liten summa om du vill att det ska komma hem till dig och hämta din sko eller dina knivar eller vad du vill ha hjälp med. Vi måste vara glada att det finns en skomakare som kan vara verksam 50%, kanske på ett litet konstigt sätt, än att inte vara verksam alls. Så att jag hoppas att ni tycker också det, att ni är glada att jag är igång igen.